Varmt välkomna till Kulturkommissionen. Det är en kulturspodcast av och med mig, Greta Thurfjell, och min kollega Kristoffer Ahlström. Hej!
Hej!
Anledningen till att jag inte sa hej till Hanna Fahli för att hon inte är här. Hon är redan gått på semester, men vi kämpar på, Kristoffer.
Det gör vi sannoliken, ett hästarbete.
Vad ska vi kämpa på med? Jo, den femte säsongen av Black Mirror. Charlie Brookers brittiska dystopiska antologiserie som finns på Netflix. Vad vill du säga om Black Mirror?
Jag skulle vilja säga någonting om hur mycket bättre alla avsnitt har blivit om jag skrev dem. För att jag liksom under tiden har tittat så har jag skrivit och funderat så här, hur ska avsnittet sluta? Och så har alla avsnitt slutat sämre än vad de gjorde med mig som manusredaktör.
Mm. Din generations Charlie Brooker som
Utmjukt
du är.
Utmjukt nog, ja.
Jag ska prata om varför Black Mirror inte borde få göras av en sån gammal sur sociala medier. Sociala medier, am I right, gubbe. Och vi kommer att prata om de tre avsnitten i sin helhet, så om ni inte vill få några sådana sicka mindfucks som Black Mirror är så kända för att spoilade, så kan ni återkomma efter att ni har sett dem. Kristoffer, är sensmoralen i det första avsnittet av Black Mirror Striking Vipers verkligen att man blir bög av att spela tv-spel?
Inte nödvändigtvis av tv-spel. Däremot så finns det andra saker som framkallar homosexualitet som jag kommer att tänka nämligen på en väldigt rolig artikel från vår favoritsajt stoppapressarna.se som är en helt skrupelfri skvallersajt.
Ska vi göra reklam för den?
Ja, och där då Robinson-Robban förekommer med Robinson-deltagaren. Och då är liksom rubben typ så här, efter flickvännens svek, Robinson-Robban blir gay. Och då är hans pratminus att jag har haft många långa förhållanden i mitt liv och jag vet hur det alltid slutar. Därför lutar det med bestämdhet åt att jag hittar någon skön snubbe att hänga med. Du vet, dricka bira med och spela PlayStation. Och det leder oss in på vad avsnitt Striking Vipers handlar om.
Ja.
Det vill säga, det är killar som blir gay.
Det är två barndomsvän eller liksom college-kompisar.
Mm. Och de börjar spela ett VR-tv-spel som är ett fighting-spel. Men sen visar sig också att alla fysiska känslor som det spelet simulerar, eller spelet kan simulera alla fysiska känslor av verkligheten. Och då de börjar med slåss och sen efter ett tag så inser de att men gud, vi kan ju knulla. Så då börjar de att få killarna att ta sex med varandra i spelet.
Det är inte riktigt så det går till, va?
Alltså
det
är jag komprimerar, absolut.
Det här är vad det handlar om. Det är två college-kompisar som har bott ihop och spelat tv-spel tillsammans. Och sen så många år senare så möts de igen på en av de här killarnas födelsedagsfest. Och då ger den ena killen den andra killen en ny version av det här spelet som är en VR-version av spelet. Som han sen går hem och spelar och möter sin kompis i spelet. De börjar slåss. Det är ett sånt klassiskt, man landar på en snygg liksom platå och så ska man slåss mot varandra. Och sen så upptäcker de liksom att det finns någon attraktion, det är liksom rätt sexy stämning mellan dem och sen så kysser den ena den andra och sen så fortsätter de att göra det i spelet, kan man säga.
Ja, men anledningen till att jag tog upp det där Robinson-Roma-citatet var ju för att det finns ofta en så här en spridd mening att kvinnor är så, de ska alltid krångla till det är så komplicerat med snubbar, man kan vara sig själv, bara tänk om man bara kunde ha så här bli ihop med sin bästis. Så det känns, det kanske
jag
liksom
kan säga, det tänker ganska många tjejer
också. Men så tjejer ska alltid älta och tänka sönder allting, man bara som Robinson säger, dra en bira och spela ett tv-spel. Men tv-spelet här är väl snarare bara farkosten, sen på svenska, alltså the vehicle som möjliggör det här, så att de inte behöver inom citat bli homosexuella på riktigt, men de kan liksom ha både en platonisk och en sexuell relation tack vare tv-spel.
Både och väl, för det som är liksom twisten, eller vad man ska säga, är ju att, eller det är inte en twist i serien, men twisten i deras relation då är ju att de spelar som de spelade som unga, varav en är liksom en kvinnlig karaktär och en är en manlig. Så det är ju det som är så här, jag antar att den djupsinniga frågan som man ska ställa sig är så här, är de verkligen bögar? Och det är ju typ den frågan som de ställer sig också, för sen slutar avsnittet med att de
testar.
Ja, de ses i verkligheten, kysser varandra. Och jag ska fråga vad du tyckte om det här, för den ena killen då, han som har skänkt tv-spelet, som har varit mest drivande i att de ska fortsätta ha sex i spelet, mötas i spelet och ha sex, han säger klart och tydligt så här, nej, det där var verkligen inget nytt för mig. Och den andra då reagerar på ett sätt som jag har sett så här, folk tolka lite olika. För att jag tycker att det är ganska tydligt att han bara låtsas att han inte känner någonting då. För trots att han har varit den som har varit minst intresserad tidigare, eller vad man ska säga.
Och kanske med, snarare så här, mest rädd för vad han verkligen känner. Ja, nej, men det var så jag tolkar också. Att han liksom han bara, håller med för att
nej,
han kommer två.
Jag kände inte heller någonting. Och så är det liksom tydligt att han gör det, tycker jag. Men sen har jag sett folk som bara, nej, det fanns ingen attraktion mellan dem. Man bara, nej.
Nej, men det är väl snarare den liksom rädslan för att man ska vara gay som också tar sig. Det slutar också med att det är liksom i någon slags symmetri, att de börjar tv-spelet med att slåss och sen ligger de med varandra, och här så börjar de hångla och sen börjar de slåss med varandra i verkligheten, när de upptäcker så här att de är lite konflikter kring sina känslor.
Jag tycker att en sak som var liksom, som jag drabbades av, var att det känns som att de har försökt väldigt mycket att göra någonting som är så här profound, som man ska verkligen få tänka på. Men sen så utnyttjar, som alltid tycker jag i Black Mirror, så utnyttjar de de möjligheter som de ger sig själva alldeles för dåligt. Det här var ju lite som en så fattigmans San Junipero. Det är extremt hyllade avsnittet från någon av de tidigare säsongerna som är otroligt bra, där två tjejer möts i en sorts VR-verklighet och blir ihop, blir kära och blir ihop, och sen så visar det sig att det verkligen är de gamla sjuka, bla bla, hit och dit. Det är ett underbart avsnitt. Och det tycker jag mycket bättre så här, förvaltar vad den världen kunde göra, vad det fanns möjligheter där. Här så finns en lång scen som jag för sig tycker är den mysigaste scenen, när de killarna liksom i sina tv-spelsformer typ ligger och myser inom världen och ligger och pratar. Och pratar om så här, hur är det att ha sex som tjej? Och då säger den andra så här, ja, det är så här och så här. Man bara, men varför testar ni inte? Ni kan ju bara byta karaktärer. Och då fattar inte jag så här, varför är det liksom, då tycker jag att de åtminstone skulle ha sagt så här, nej, jag vill inte byta, för det är så här jag är kär i dig. Eller det är så här jag vill att du ska se ut, och vi kan inte bara hålla på och leka med det här. Men man kan ju verkligen det.
Ja.
De hade ju bara kunnat välja att spela som varandras karaktärer, så att det, då hade de fått veta. Och det hade varit mycket roligare att titta på. Det är jättemycket mer intressant.
Där det verkligen finns någonting att göra, om man nu ska prata om liksom,
det är väl det alla undrar, hur är det att ha sex om det andra könet? Och här får de en sån gyllene chans, och så
precis,
tar den inte.
Om temat, eller om man skulle utforska temat med liksom, gender fluidity, alltså könsflyktighet eller identitetsupplösning.
Ja.
Så hade det ju verkligen varit. Men det är det som är så roligt också på något sätt, tycker jag, att de har alla de möjligheterna att utforska, och det enda de gör är att slåss och knulla hela tiden.
Men det är så att man bara, killar. Men det är också, den ena av dem säger då, när han försöker locka tillbaka sin kompis till spelet, för då har han liksom dragit sig tillbaka och sagt så här, nej, jag måste satsa på min fru, som ju också finns och är en ganska bärande del i det här avsnittet. Och hon är jättebra, men det är liksom inte det man vill se, är ju hur de gör i spelet. Och då säger den ena av killarna så här, I even fucked a polar bear. Man bara, visa polar bear. Det är så sjukt att de bara låter det vara, allt är bara någonting som någon säger. Man bara, men nu har ni byggt upp den här världen.
Ja, precis, det är ju absolut världsbygget sak. Sen är det ju, det här fighting-spelet är baserat på en klassisk beat'em up som heter Tekken, där en av karaktärerna är en panda, om jag inte minns fel. Och jag lyssnade på en intervju med Charlie Brooker, där han pratade om hur de kom på idén till avsnittet. Så var att, när han var yngre så han och hans polare brukade sitta upp hela natten och spela just Tekken, och som snubbar gör när man spelar, man skriker, man lever sig inne väldigt mycket, och då tänkte han så här, oj, mina grannar måste tro att vi liksom har en, det är ju någon sexklubb, och så bara, tänk om man i framtiden kan, som verkar vara rastet man lägger på alla tankar man har, så blir det ett Black Mirror-avsnitt.
Alltså, dumt, det är så dumt. Jag drabbades för första gången också av så här, när jag satt och skrev om Black Mirror nu, så tänkte jag så här, gud vad töntigt att den heter Black Mirror. Dra åt helvete.
Det är en mörk spegling av samtidigt.
Alla illusioner har fallit. Det finns, jag tycker ändå det finns Black Mirror-avsnitt som är jättebra från tidigare säsonger, som jag har sett om flera gånger. Så här. Men den här säsongen, men vi ska återkomma till de andra avsnitten.
Kan vi bara i sin helhet, men prata kort om slutet i det här, hur det liksom löser sig för alla karaktärerna och hur du tänkte kring det. För vad vi inte har pratat om är ju att, eller bara toucha lite vid, att den här huvudpersonen då som lever med sin fru, är ju att deras samliv blir lidande av, det är liksom någon så här fapping-referens kan man väl säga, liksom att porr missbruk gör att man blir mindre.
No fap, menar du?
Ja, precis. Men det är också för att han fappar.
Ja.
Helt enkelt, han lever ut sin sexualitet i spelet och inte med sin fru. Och sen så ska de
hon är så gullig, hon är så himla bra på att prata om sina känslor. Hon bara, vad är problemet? Alltså, det är så sorgligt att hon sitter där och är så jätte... Hon har verkligen så läst några frågespalter.
Ja, ja, men det är ju superklyschigt också hur han bara stänger henne ut det hela tiden och vägrar prata om någonting. Ja, men sen så efter mycket om och men så avslöjar han då att han och hans bästa vän har haft en sexuell VR-relation. Och hur ska de då kompromissa fram en lösning på det här där alla parter blir nöjda så att hon inte känner sig åsidosatt. Och då slutar det med att de avsätter en dag i månaden där han får liksom VR-knulla sin kompis och hon så här, ja, får gå ut och bedriva hor, kan man väl säga.
Nej, men
får...
bedriva hor?
Jo, men hon, så här, hon klär upp sig så här sexig urringning, lägger något läppglans.
Jo, men hon prostituerar sig inte. Hon, nej, går bara, okej, hon går bara ut på marknaden.
Ja, ja, det var ju det jag menar. Hon går ut på marknaden och söker... Ja.
Hanna är borta en gång. Allt fall.
Vad tyckte du att det var en bra kompromiss? Skulle du som relationsrådgivare ge... Ni kan göra så här, ni kan göra så här.
Det var ju en extremt tråkig twist eftersom twisten var... har ni tänkt på öppna förhållanden? Vilket är svaret som alla relationsrådgivare någonsin ger. Men som man kanske hoppades att Black Mirror skulle kunna komma på något smartare.
Vänta, för att backa. Ger alla relationsrådgivare rådet... testa öppna förhållanden. Är det inte så här ni ska jobba på er relation och fördjupa den? Utan det är så här,
jo, men nej. Det beror på om man läser, vilka man läser.
Ah, okay.
Men absolut. Jag tycker det var tråkigt slut. Jag tycker inte nödvändigtvis att det var orättvist. För att hon, det var ju det hon önskade sig. Hon ville ju inte själv skaffa ett spel.
Nej.
Och hade hon velat det så hade de väl fått lösa det. Men hon önskade sig ju få gå till samma bar som hon gick en gång när en kille försökte ragga på henne och träffa en annan kille. Eller så så att, jag menar, det... Det var inte orättvist och det var väl inget särskilt. Det var bara tråkigt.
Ja, det här, jag först tänkte så här, okej, det kommer bli... För att tidigare avsnittet så har man liksom fått känslan av att hon, ja, var lite intresserad av hans kompis. När de först träffas på den där födelsedagsfesten, hon har lite bebisbya på axeln. Så liksom, hon bara, åh gud, och nej, han fick se mig så här. Och liksom, det känns som att det finns en laddning där mellan.
Aha.
Så jag trodde antingen att det skulle vara så här, okej.
Okay, vi får dela på.
Ja, men precis. Okay. Eller typ, till och med en trekant eller något sånt där. Som gör, liksom,
hon ska vara isbjörnen.
Like a turn off. Oh, det är för min fru. Men ja, antingen det eller att de skulle börja swinga inne i spelet. Att de skaffar sig varsitt konto och sen får de ligga med vem de vill. Liksom,
det hade varit mycket roligare.
Ja, det finns många avsnitt i säsongen där jag har mycket bättre slut än vad det blir i själva fallet.
Jag undrar, Kristoffer, hur du kan tvinga mig att prata om Andrew Scott i Black Mirror när det är ditt fel eftersom du har lånat mig ditt Amazon Prime-konto så att jag ska kunna se Fleabag och Andrew Scott som hot priest i Fleabag.
Jag är inte säker på att det är en slags lagligt att man lånar ut sitt konto.
Det är självklart lagligt att man lånar ut sitt konto.
Okej, okay, du har sett Fleabag, den framgångsrika...
Nej, Fleabag är så bra. Jag kan inte tänka på någonting annat än Fleabag. Jag är galen. Ja,
Andrew Scott spelar sexy präst i säsong 2.
Hot priest. Mm. Jag har precis kommit till säsong 2 och han är verkligen så himla... Jag älskar honom. Jag älskar Andrew Scott sen tidigare också. Men jag... därför är jag besviken på Andrew Scott i Smithereens, det andra Black Mirror-avsnittet i säsongen.
Ja, det var det som var frågan. Jag förstår inte riktigt frågan om varför jag ska tvinga dig att prata om det. Jag tror att 90% av jordens kvinnor skulle inte vilja något heller än att prata oavbrutet om Andrew Scott och hans sexiga överarmar.
Ja, men inte i Black Mirror.
Ja, nej. Ja, men då förstår jag. Okej, du tycker att jag tvingar dig att titta på någonting där han...
Du har
han...
fel Andrew Scott-karaktär. Ja, okay. Och anledningen till det är för att jag tycker att han är så... Tack. Du tycker att det här avsnittet Smithereens var jättebra?
Relativt. Alltså jag tyckte att det var den här säsongen som vi ska säga består av 3 avsnitt bara. Mm. Så var det här väl höjdpunkten. Men dels för att jag gillar Andrew Scott. Jag tycker att han övervägande gör en bra insats som den här liksom, han spelar någon slags... Vad ska man säga, han är väl psykopat men han har ju, det finns förklarliga skäl till varför han
är väl inte psykopat.
Ja, men han kidnappar ju en kille som jobbar på ett sociala medieföretag under pistolhot och kräver för att prata med liksom chefen till det här gigantiska...
Men han är lite...
Ja, ja, absolut. Ja, kvinnor som ska förmildra psykopatiska beteenden.
Ja,
finns inga dåliga men det finns bara projekt.
Mm. Ja.
Jag tycker att han gör det bra. Det finns en det kan också bara vara så enkelt som att ända sedan Netflix blir inblandad i Black Mirror så blir det en internationell produktion. Det blir mycket så här glammiga amerikanska miljöer, det här liksom lite smutsiga brittiska realismen försvann. Här är det tillbaka, det är så här, ja, fula poliser och folk som säger mam och så. Det kändes som att det fanns, man kom lite närmare någonting som har känts väldigt avlägset och polerat på sistone.
Det var det enda avsnittet som var ett brittiskt avsnitt, absolut. Men nej, jag tycker att det var, därför att jag är så allergisk mot de Black Mirror-avsnitten som är så här, har ni tänkt på att sociala medier också är någonting dåligt? Som till exempel det hemska som jag alltid tar upp när jag pratar om hur dåligt jag tycker att Black Mirror ibland är, Nosedive, som jag tyckte var helt fruktansvärt.
Just det var förra säsongens premiäravsnitt.
Extremt glättigt.
Bryce Dallas Howard.
Ja, det är fruktansvärt. Men, och det tycker jag att man såg ganska mycket här också, att det är som att Charlie Brooker, han har liksom inte tänkt på något mer än att så här, fan vad folk sitter med sina mobiler för tiden. Och jag tycker man ska kunna ställa lite högre krav på honom som liksom samtidens uttolkare som han alltid målas ut som. Och som folk också verkar tycka att han är. Jag tycker det är helt sinnessjukt.
Ja, men jag tyckte att här var i alla fall närmare verkligheten än Nosedive. Nosedive var mer så här, och så här illa kan det gå, men vi gör också lite satir av det om, ja, liksom, det, ja, men popularitetsjakten får fortsätta.
Ja, fast grejen är att å ena sidan så kan man ju då säga att så här, men det är ju redan så, för att exakt det där poängsystemet, inte exakt det där poängsystemet mejlare, men ett liknande finns ju liksom redan i Kina, alltså det är ju massa sådana saker som redan existerar, så det är också som att man bara så tråkigt att göra satir på någonting som redan finns. Men det som jag tycker är det största problemet är att det, liksom, det blir inget mer. Man sitter hela tiden under hela avsnittet Smithereens och väntar på att det ska hända någonting mer, och så gör inte det.
Nej, det är rätt faktiskt.
Det blir aldrig någon twist. Twisten, man tänker så här, nu kanske det är någonting med den här vdn. Det som händer i avsnittet är ju då att en man som har lite så här odefinierade problem jobbar som apptaxichaufför och kidnappar en anställd på ett sociala medieföretag som är misstänkt lik Twitter, därför att han ska ställa vdn till svars, kan man säga.
Mm.
Och så tänker man att men när den här vdn kommer in i bilden, då kanske det är någonting, och det blir ingenting. Och sen så den här historien om varför han har blivit fått lite problem, blivit psykopat. Också liksom, det är inte heller något särskilt.
Ja, men det är väl att han skyller ju mer eller mindre direkt på företaget. För att det som skedde var en dödsolycka där han inte var uppmärksam för att han satt med ögonen ner i mobilen. Och han bara, varför måste ni tillverkar de apparna som är så beroendeframkallande, så därför vill han liksom, fast det är heller inte att han vill ställa vd till försvar, så han vill bara liksom få honom att tänka till, så här, berätta sin story, så får du liksom själv reflektera om du tycker att du är en god man. Och det är intressant, eller det som jag tyckte var så otroligt platt och banalt, två saker egentligen. Dels tyckte jag väldigt mycket synd om Andrew Scott när han ska dra den här monologen när han kidnappar killar, och han ska liksom prata om det, att alla bara, ingen tittar upp, himlen skulle kunna vara lila och ingen ser det för att sitta med ögonen på bilen. Och då tänkte jag så här, okej, undrar om det var jobbigt att spela in den här scenen, för det är en sån otrolig banal replik.
Ja, jag vet,
det samtidigt som det kanske är en sån sak som en person som är i den situationen eller som är en sån person skulle säga, men fan vad jobbigt att leverera som skådis och försöka få det att leva och inte känna som en tråkig kille på fikarasten som går på en djupsinnig sanning.
Exakt, jag tycker liksom att han gör ganska bra ifrån sig med tanke på det han har fått, men fy fan vilken tråkig roll att spela som bara så här, en gubbe som stör sig på sociala medier. För han är ju liksom, det är också det att Andrew Scott, han är inte gammal, han ska ju inte spela en gammal person. Det visar sig att det som har hänt är att hans fästmö har gått bort i den här bilolyckan som han då orsakade igen och kollade på Twitter. Men det är liksom som att man bara, det är så dumt alltihop. Det är så dumt, och jag blir så trött på så här att liksom den här så här allergin mot sociala medier och så här, what if sociala medier är asociala medier? Det är liksom, det är det värsta jag vet.
Vad tycker? Nej, men jag tänkte också
tack
på hur de skildra den här vdn, så är det ju extremt klyschigt. Han har man bun, han har liksom något så här hippie-ideal, han har tagit in på ett silent retreat i en vecka där han sitter och mediterar i en öken. Och det är bara,
som ju är en direkt koppling till Twitters vd Jack Dorsey, ja, som det, ju gör det.
Det är också därför det känns så, ja, det finns ingenting nytt som du säger, det kommer ingen vändning eller någonting, allt bara rullar på. Och också det här i, när han då blir konfronterad med den här sanningen om hur huvudpersonens fru mister livet. Och han själv börjar en rant om hur liksom, ja, det börjar bara som en idealistisk dröm jag hade och nu bara sprungit mig ur händerna och det har liksom muterats till någonting groteskt som jag inte kan stå för längre. Det lustiga är dock att I helgen så pågick den här konferensen Brilliant Minds i Stockholm, och där var Snapchats vd och prata och sa typ något liknande, så här, ja, vi måste verkligen så här, omvärdera hur vi ser på vänskap, mellan mänskliga relationer, för att sociala medier är helt perverterat och korrumperat det, och liksom det vi pratar om vänner nu för tiden är inte våra vänner, vilket förmodligen bara var ett jävla sätt för han att trycka till Facebook. Han inte alls bryr sig så mycket om det, men det var lite intressant ändå att den här vdn i det här avsnittet uttryckte samma sentiment, även om det är en jävligt klyschig åsikt det också, och därför håller jag med om att det var kanske bara vad slutscenen jag gillar när jag tänker efter, som är lite så här, vad hände, vem av dem var det som sköts och så vidare. Som ju ändå gjorde att jag kände lite så här, en bitter eftersmak på ett bra sätt.
Ja, jag fattar. Men man gillar ju ibland ett sånt öppet slut, men jag tycker nästan att det hade blivit starkare i just det här fallet eftersom allt annat var så liksom platt. Jag tycker inte man kan rädda upp det genom att vara så här, hur gick det på slutet då? Om man inte har bidragit med någonting under själva avsnittets gång.
Nej, jag känner igen att det avsnittet blev mycket sämre efter att vi pratade om det.
Jag är ledsen. Det sista avsnittet i säsongen och gode gud för hela Black Mirror är en konstig så amerikansk tonårsfilm på typ en timme.
Ja, det kan man väl säga. I korthet så handlar det om...
Det heter Rachel, Jack and Ashley 2.
Mm, och det handlar ju om en popstjärna som spelas av Miley Cyrus, vilket inte alls är en slump, för att den här popstjärnan har liksom slagit igenom som en positiv förebild för unga tjejer, och hon pratar om att ja, du kan göra det om du verkligen tror på dig själv. Ja, väldigt så liksom motivational speech kompatibel artist. Och som samtidigt kämpar för kreativ kontroll, men hon sitter fast i kontrakt med sin liksom dominanta moster, så att där, som styr hennes karriär och liksom hela tiden lanserar mer och mer merchandise hennes namn och platta låtar med tomma budskap.
Men ganska alltså, catchy låt dock.
Vi kommer till det. Jag har en tanke kring det här med liksom just när man presenterar kultur inom kulturen och det måste vara trovärdigt. Men ja, kort sagt så vill hon bryta sig ut från det där, och det vad de gör är att de lanserar en slags miniversion av den här dockan då, som heter Ashley 2, eller en miniversion av artisten som är en docka som heter Ashley 2, en slags smart högtalare minirobot som liksom, ja, är ens vän och ställer massa frågor och kommunicerar med den och ska liksom inspirera en på samma sätt som artisten gör. Så det är väl liksom grundpromissen, kan man säga.
Exakt, exakt. Det är liksom... Ja, och så, kan vi börja så här? Vad tycker du om Miley Cyrus som skådespelare?
Jag nu har jag inte sett Hannah Montana, så jag vet inte om hon var bättre där, men hon kändes inte supertrovärdig, vilket är liksom ironiskt med tanke på att hon ska spela sig själv mer eller mindre. Däremot så trodde jag på popstjärnan hon spelade. Jag trodde att den här, som du precis var inne på, den här låten skulle kunna bli en hit. Och så kommer jag att tänka på...
Den är ju det.
Ja, det blir en hit i den också.
Hit. Ja, verkligen.
Bra för den. Kul att den håller på. Då börjar jag tänka på så här att det finns ju, kan det finnas ett trovärdighetsproblem om det som är en hit i den här fiktiva låten aldrig skulle bli en hit i verkliga fallet.
Det är kul, den är baserad på en, eller liksom som en sorts omskriven version av en Nine Inch Nails låt som också kanske ska säga någonting om så här, ja, vem hon är egentligen, för hon är så här, i själva verket liksom en emo-tjej, visade sig då.
För att jag bara ska slida tillbaka lite i historien snabbt här. Har du sett Döda poeters sällskap?
Ja, självklart.
Ja. Då finns det en underbar scen där Ethan Hawke spelar en så här blyg, instängd kille som typ inte tycker att han duger, och Robin Williams, hans lärare, ska locka fram. Och då ska han så här...
Om du nu ska berätta för mig om Captain My Captain-scenen.
Nej, men jag ska prata om liksom ett kulturverk inom verket och att det måste vara bra för att man ska tro på det. Och då är den här scenen då de ska skriva varsin dikt, och Ethan Hawke har inte gjort det, så Robin Williams tvingar upp honom och ska liksom så här freestyla fram någonting ur det undermedvetna. Och det är så här, det blir en otroligt drabbande och bra scen, för att man säger, ja, fan, det här skulle kunna bli en bra, det här skulle vara en bra dikt. Ja, precis. Och sånt där tycker jag alltid är intressant, när man säger, nu kan jag inte komma på bra exempel där det inte funkar, men man ser ju ofta typ så här, ja, skådespelare ska spela rockartister på scen och bara, okay, det här köper jag inte för 5 öre. Filmen Festival kommer jag tänka på nu.
Ganska mycket liksom romaner och sånt där, när någon har skrivit någonting som ska vara bra, som inte är det och sånt där också, som är
Men här, Tudde, vad tycker du om henne som skådis?
Nej, men jag tycker, vad ska jag säga, det är ingen rolig roll hon har direkt. Och hon är inte särskilt bra skådespelare, men hon är inte heller en särskilt dålig skådespelare. Det är bara att hon har en sån tråkig roll, plotten är så tråkig och liksom, jag vet inte vad man hade förväntat sig riktigt. Det är ju liksom de här två tonåringarna då som på slutet, som den ena av tonåringarna är ett jättestort Ashley-fan och har fått en sån Ashley-docka, och sen så visar det sig då att ja, det blir massa förvecklingar, och sen så räddar de skådespelaren Ashley O på slutet. Och sådär. Det bara, men på sätt och vis kanske det också är typ så här en Hannah Montana blink, eller jag vet inte, ja, det är liksom det som var, att det är lite så här, nu ska Hannah Montana fansen få sitt, men Hannah Montana fansen är ju vuxna,
ja,
de vill inte se en tonårsfilm,
men de är samtidigt nostalgiska. Men jag tänkte på också det här,
och Miley
att det
Cyrus
liksom en...
eller Miley Cyrus har väl inte heller så mycket liksom barnfans längre.
Nej, men jag tror snarare att det var liksom en lek med tonaliteten, att nu ska vi säga börja som ett Black Mirror-avsnitt, men mot slutet så bara emulerar vi typ en Disneyfiering eller Hannah Montana-filter på det liksom. Sen lyssnade jag på den här poddintervjun med Charlie Brooker, han pratade om avsnittet, och då sa de snarare att det var så här att ja, men det finns ju alltid en risk med Black Mirror-avsnitt att det alltid ska vara det nihilistiska, mörka slutet som får en att bara kravla sig ner på golvet och böla. Och den här vill de ha liksom någonting som var oväntat positivt. Problemet är ju bara att det tappar ju all trovärdighet och all laddning när det liksom bara blir ja, men som någonting, en Herbie-film eller vad som.
Jättekonstigt. Men jag vet att du, för att motverka det här, har skrivit ett alternativt slut. Kan du inte berätta om det här alternativa slutet?
Det var ju, det var väl så, du gick jag väl i Charlie Brookers fälla lite grann, för att ungefär 20 minuter in i det här avsnittet sa jag till min fästmö, nu vet jag hur det här kommer sluta. Jag skriver ner det och sen kollar vi efter avsnittet om hur rätt jag hade.
Mm, vad spännande, ska du läsa upp det nu?
Nej, tyvärr ska jag inte läsa, men jag ska läsa minnet. Men jag vet ju ungefär vad jag skrev. Vad jag tror kommer hända är så här att hon, Ashley, känner sig så instängd i sin karriär. Hon är låst av kontrakt hos moster. Så hon tar livet av sig för att nu kommer inte kunna göra någonting av min karriär. Nej. Men då har ju hennes moster uppfunnit den här smarta högtalaren Alexa, Google Home-roboten som har...
Ashley 2.
Ja, precis. Som liksom har hjärntvättat den här unga tonårstjejen så att hon blir den perfekta Ashley...
Jag trodde också att hon skulle bli
Ashley-tagerskan. Ja, och att de genom någon slags deepfake-teknik sen så bara skulle kunna låta det här rulla på i evigheter och ersätta dem med nya tjejer varje gång. Liksom, så att den här karriären bara skulle rulla för alltid.
Dolly style.
Precis, tyvärr så blir det inte så.
Nej, men och det tror man ju att det skulle kunna bli så. Och sen så tänker man att okej, men det kommer vara... Ja, alltså, jag vet inte. En annan sak med den här dockan som ju är... Det är märkligt med den, för att först är ju dockan då så pratar som Siri eller någonting och är liksom så väldigt så peppig och vill du lyssna på mina låtar och du är jätteduktig när du dansar som jag och så. Och sen så av någon outgrundlig anledning så är det sen ett hopp i framtiden med ett halvår, och sen så
men det är för att det ska vara en 25-årsdag.
Ashley O hamnar i koma därför att hennes faste förgiftar henne, sen så går det ett halvår och sen så ser Ashley 2-dockan på tv att Ashley O ligger i koma, och då blir dockan galen och sen så försöker syskonen att laga
dockan. Alltså sinnesförvirrad, man säger, galen, inte förbannad utan galen liksom får ett sammanbrott.
Dockan får ett sammanbrott. Mm. Och sen så ska de
jag
laga.
Hör nu när du berättar, fan vad dumt det
är. Men det är så dumt, det är så dumt. Och sen då, men då händer det dummaste av allt, att de liksom lyckas frikoppla den här dockan på något sätt, så att de tar bort liksom någon sorts spärr på den, så att hela Ashley O's personlighet släpps lös i dockan, och den är alltså som en sån jävla ventriculist docka.
Ja,
du vet, en sån
buktaldocka. Ja.
Jävligt obehaglig, liksom gubbig.
Ja, och jag drar så här jobbiga skämt och bara, måste du när sladden röven på mig och så här.
Ja.
Och vet du vad jag tänkte när jag såg det? Jag tänkte att det här måste vara en metafor för så här att gränslösa personer, de behöver fan spärrar ändå. Alltså det finns inget skönt med gränslösa personer, utan de ska gå på psykofarmaka.
Men varför blir dockan som är, alltså den är som liksom någon i, jag vet inte.
Men det är hennes verkliga personlighet när det inte finns liksom.
Men det är någonting med rösten, och hon har ju inte pratat så tidigt, alltså Ashley O har inte pratat så tidigare heller. Hon har ju varit så djupt deprimerad i för sig. Men den här dockan, den är så övertaggad.
Svär, den lever fan.
Det är som att jag skulle bara kaja på en bash. Alltså den är så jävla konstig.
Fan, där har vi slutet, jag skulle se.
Ja, men det är typ det som händer. För i slutet så spelar då Ashley O och Jack då, den äldre systern, står och spelar på en rockklubb tillsammans och spelar en sån punkig version av hennes gamla hit då. Och så sitter Ashley Tudockan, jag kan knappt säga det här, så sitter Ashley Tudockan på bardisken och kollar och har ett anarkist A-klistermärke på sig. Och det är liksom det som är så här.
Det enda jag saknar var att dockan headbangade hur musiken också.
Det gjorde ju typ det. Ja. Oh, det är så hemskt. Det är så hemskt.
Men du, nu har vi då trashat så gott som samtliga avsnitt den här säsongen. Är det dags att stänga ner Black Mirror? Jag kan känna så här, ja på ett sätt, men samtidigt det finns ju fortfarande så mycket att utforska i liksom vårt förhållande till tekniken och digitaliseringen. Det finns fortfarande mycket att säga om det, så det borde göra att en sån här serie har ett existensberättigande.
Jag vet Kristoffer, men jag tänker att det kanske inte är Charlie Brooker och Annabelle Jones som också gör Black Mirror som ska göra det, för jag tror att de har blivit för gamla. Och jag tror att de har gjort så mycket med Black Mirror-grejen som de kunde göra. Alltså jag tror inte att de kommer ha några nya hot, coola takes. Jag tänkte jättemycket på det. Vissa av sakerna som jag har tagit upp i den här podden om avsnittet Smithereens har jag också skrivit en krönika om som man kan läsa på dn.se/kultur. Och i den så tog jag också upp en underbar annan Netflix-serie som heter I Think You Should Leave med komikern Tim Robinson, som jag vet att jag har försökt få dig att se 100 gånger.
Jag har
sett, och han
har
se 100 gånger.
Inte tyckt om.
Nej, det är sjukt av dig. Men och det finns en så rolig... I den så finns det jättemycket så här roliga takes av en relativt ung person på så här hur man pratar om sociala medier och hur man så här förhåller sig till sin dator eller till sin mobil. Och jag bara, när jag ser det så tänker jag så här, fy fan att Black Mirror fortfarande får hålla på. För nu är alla deras takes så gamla och de är så gubbiga och de är så liksom, och jag menar, det är inte första gången de gör en sån tv-spelsgrej. Det här är ju fan det fjärde avsnittet.
Han är ju gammal tv-spelskritiker.
Släppte.
Men och jag hörde även att han för att kunna somna varje natt så lyssnade på en podd om gamla tv-spel, så här vintage tv-spel, så det kan jag säga någonting. Nej, men problemet är väl
är
också,
för gammal för Black Mirror.
Problemet är väl också att varje avsnitt har blivit så formaterat att nu är det så här, nu utgår de från en befintlig teknisk produkt och skriver de ett avsnitt, hur skulle det vara om vi vrider det här ett varv. Men kommer ihåg absolut första avsnittet av Black Mirror som handlar om att en hackergrupp utpressar brittiska premiärminister och knullar en gris på livestreamen.
Nej, men det är så bra. Nej, det är så bra.
Vi har kommit en lång väg från det till anarkist, apor eller roboter.
Det har blivit dags för dig, Kristoffer, att knyckla fram din bästa mening som du har läst i veckan, eller hört i veckan, eller sett i veckan.
Just det. Och den här veckan så har det pratats en del om nätkasinoverksamhet i Sverige efter då att Ninja Casino fick sin spellicens indragen på grund av där det förekommer pengatvätt och massa andra oegentligheter. Och då undrar man så här, hur ska branschen reagera? Är de andra kanske också nervösa? Ska de bli granskade? Var liksom står allting och darrar nu? Och då visar sig att om man försöker googla Ninja Casino så har liksom ett konkurrerande online casino köpt den sökträffen. Så man får då en sponsrad sökträff som lyder, jag ska läsa den först med vanlig röst. Ninja har ej svensk spellicens. Och nu ska jag läsa med den här SpongeBob med rösten där varannan bokstav är stor och varannan liten.
Hur ska du kunna läsa den?
Ninja ej svensk spellicens. Så ska det låta då. Och det är liksom då är det ett annat vidrigt online-casino som har köpt den här sökträffen, och så har de också en payoff såklart, att Och det här, om det någonsin delas ut guldägg i så här kategorin årets douchigaste copy, så skulle jag säga att det är den här. Vi kallar det inte kasino utan konto, vi kallar det kasino utan krångel.
Fy fan.
Ja, alltså, det är så vidrigt. Så det var det mest upprörande jag har sett.
Jag är ledsen att du behövde läsa det, men också glad att du läste upp det med svamp och stor och liten bokstav. Rösten, nu vet vi hur den låter i tal. Jag har läst en text i Expressen Kultur som Elin Grelsson Almestad skrev, som handlade om fotbolls-VM för damer och den så här, alla de feministiska poänger som plockas på att det råkar vara damer som spelar fotboll. Det är svårt att se hur ojämlikheten förbättras av att Linnea Claesson åker på gratisresa till Nice eller av att en undermålig prestation bistås med uppmuntrande kommentarer. Och då syftar hon, tror jag, främst på den matchen mot Thailand som spelades för några dagar sedan när det här avsnittet spelades in, som var verkligen en jättedålig match. Jag såg den och liksom Sverige var inte bra.
Nej.
Och
Thailand var ännu sämre.
Thailand var ännu sämre. Mm. Men just under de omständigheterna så borde Sverige verkligen ha varit ett mycket bättre lag, och var inte det. Och ändå så liksom så
var det girl power stämpel.
Så var det liksom, wow, tjejer, ni kan. Och det är så, hon hade många bra poänger i den texten som handlade om just så här, varför man måste göra det till någonting som är så här peppigt och glatt. När här fotbolls-VM aldrig är någonting som är peppigt och glatt, utan som bara är så här bröligt och
öligt. Ja, men då är det så här nationens styrka.
Ja, men precis, men också det. Men också det. Och så skrev hon då om så här, hur man i själva verket skulle kunna liksom rusta upp förtroendet för damlandslaget genom att bara vara så här, ge dem samma saker som man ger här landslaget. Alltså så här, jag menar, och det finns ju mycket i så här, toxic masculinity i fotboll som inte är kanske så här, men jag tänkte bara på en sån sak som att jag blev så här jätteglad när jag kollade på den matchen i häromdagen, och det var typ jättemycket killar i publiken, alltså jättemycket svenska killar i publiken som hade åkt dit. Mm. För annars är det alltid så på dammatcherna att det, då är det liksom jättemycket flator som står i publiken och jättemycket kvinnor som står i publiken. Vilket är underbart såklart också för spelarna att se att det är liksom, men jag tänkte också på att det är liksom, då har det ju ändå hänt någonting om killar kan åka och tänka sig och titta, och unga killar och gamla killar kan åka och tänka sig och titta på ett damlag.
Vi behöver helt enkelt en granen för damlaget, antar jag.
Åh, gud, vem är...
Vem är landsmodern för...
Nilla Fischer, eller?
Jag kan inte så många.
Nej, du kollar inte på damfotboll.
Nej, jag kollar inte på fotboll så mycket taget.
Med det har det blivit dags att säga farväl för den här säsongen. Men Kulturkommissionen kommer tillbaka i höst. Vi är ett samarbete mellan Bauer Media och Dagens Nyheter, och vi heter Greta Thurfjell och Kristoffer Ahlström. Tekniker var Oliver Bergman. Glad sommar!
Hej då!